Ja, tack för det där fina vittnesbördet. Det var gott att få höra vad Gud gör så där. Och att Gud verkar på AU också. Det... vad säger du, Karin? Det är väl härligt. Gud hör våra böner. Ska vi be igen? Vi kan väl stå upp tillsammans. Tack Jesus att du är här. Vi ber att du ska komma och tala till oss. Helige Ande, rör vi oss, tala till oss och led oss rätt. Det är så gott att veta att du är här och att när vi öppnar oss för dig så finns det så mycket positivt som kan hända i oss och genom oss. Tack för nåden att få tro på dig, att få leva i din underbara värld, Gud. Vi är så glada för frälsningen i dig, att vi har fått del av dig och får vara i dig och med dig. Kom helige Ande, kom och fyll oss just nu och gör det du vill genom den här predikan i våra liv. Förbarma dig över mig som ska tala också, att jag får säga det du vill. Amen. Varsågod och sitt. Ja, idag blir det lite annorlunda faktiskt, för att den här bibelsammanhanget som jag ska läsa idag, det är från Apostlagärningarna 4, vers 1-22, och det är kanske inte så annorlunda i sig, för att vi har ju läst Apostlagärningarna i församlingen här nu under ett tag. Det var så att det här bibelsammanhanget, det kom upp under ett antal veckor i olika sammanhang här i församlingen av olika personer som inte kände till varandra och som inte hade pratat med varandra. Och det var mycket märkligt företeelse som jag i alla fall inte har varit med om förut. Och Fredrik Gärdestrand var den som först uppmärksammade det här. Och han var även framme i en gudstjänst och delade att han upplevde att det här sammanhanget var som en profetisk hälsning till våran församling. Och jag tror faktiskt att det kan vara så. Och nu när jag skulle förbereda mig för den här gudstjänsten och bad över det och tittade lite i kyrkårets texter för den här helgen, så där fanns den ju. Den här sammanhanget kom upp igen. Apostlagärningarna 4, vers 1-22. Nu är det lite större än vad det står i det, den perikopen som är föreslagen där. Men det här bibelsammanhanget kom upp igen. Och det både gladde mig och gjorde mig nyfiken. Så då tänkte jag, ja men då kanske vi ska försöka predika över den texten. Så att vi ytterligare en gång får ta del av den och att förhoppningsvis att vi kan fördjupa oss i vad det Gud vill säga till oss. Så därför, lyssna lite extra noga nu idag när du lyssnar på predikotexten. Vad är det Gud vill säga till oss? Vad är det i så fall som är en profetisk hälsning till våran församling? Och det här sammanhanget i Apostlagärningarna 4 och 1-22, det skildrar hur Petrus och Johannes förs inför det judiska rådet efter att ha blivit använda av den helige ande till att hela och bota en man som har varit lam under lång tid och som satt och tiggde vid sköna porten. Det är en liten känd berättelse, själva den händelsen, men kanske att den här förhöret som de var med om är inte riktigt lika vanligt att man läser. Men nu läser vi i alla fall och lyssnar ifrån Apostlagärningarna 4, vers 1-22. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukierna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem, rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blir botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte skulle sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen och lät dem sedan gå. För folkets skull kunde det inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. Amen. Ja, idag är det den heliga trefaldighetsdag, eller missionsdagen som den också kallas i kyrkoåret. Och ordet mission kommer från det bibelgrekiska ordet missio, som betyder just sända ut. Och tanken i kyrkoåret är väl att vi nu efter pingsten och pingstdagen, när vi har lyssnat på undervisning om den heliga ande och förhoppningsvis också blivit uppfyllda av den heliga ande, nu på samma sätt som i den första församlingen i apostlagärningarna, att vi ska sändas ut och ge vidare Jesus till dem som inte har tagit emot honom än. Och det passar ju också väldigt bra med vårt årstema som vi har här i församlingen, tillväxt för Guds rike. Och vad är det då som kommer fram i den här sammanhanget? Jag har försökt sammanfatta det i några huvudpoänger här. Den första huvudpoängen, det är modet kommer av den helige ande. Det här talet som Petrus håller här, det är inte ett mänskligt fint tal, utan det är ett vittnesbörd som är buret av den helige andes kraft. Och när vi talar om Jesus, evangelisation eller mission, så handlar det inte främst om hur skickliga vi är på att tala, utan att den helige ande får tala genom oss. Att hans liv och kraft får liksom gå igenom oss i vårt tal och beröra människor. Och det älskar han att få göra. Och det behöver man inte vara duktig för, utan det handlar mer om att vara inkännande mot den helige ande och öppen för den helige ande. Men både evangelisation och mission kräver mod, eftersom det ofta är så att budskapet om Jesus, det utmanar människor både kulturellt och i maktstrukturer och så att det behövs mycket mod och frimodighet. Men det vill den helige ande ge oss. Och vi behöver be om, tror jag, att bli mer uppfyllda med den helige ande och bli utrustade med den här frimodigheten och modet. Och det gäller generellt, men det gäller också i konkreta situationer när det liksom bränner till, när vi får de här möjligheterna att ge Jesus vidare. I samtal med arbetskamrater, klasskompisar, grannar eller i andra sammanhang. Och jag känner som pastor också att jag har en längtan efter att vår längtan efter den helige ande och Gud ska bli större. Att du och jag ska bli lite mer desperata kanske efter att få mer av den helige ande i våra liv. Att få del av hans kraft, hans ledning, så att vi kan bli de här vittnesbärarna. Och vad passar väl bättre än att kanske söka personlig förbön? Det är i alla fall en del, en väg till det. Och idag när vi har invigning kan vi säga för vår nya förbönsplats, förbönshörna, så ta chansen. Vi kan vara många förebedjare och nu finns det verkligen plats där nere. Det är nästan en femtedel av kyrksalen nu som är förbönsplats. Så att det förpliktar ju att vi ska fylla upp där nere. Så ta chansen idag. Kom och var med och be om att du ska få mer av den helige ande i ditt liv. Och det är ju egentligen inte så svårt. Det som Gud förväntar sig eller längtar efter att vi ska göra. Det är att vi ska söka honom mera. För att han ska få komma med sitt liv och sin kraft i våra liv. Och jag vet ju att historiskt sett så har det här med att söka förbön kanske haft en väldigt speciell prägel. Att man har tänkt att söker man förbön så har man stora problem i sitt liv. Eller man måste bli kristen eller att man har någonting som man jobbar med väldigt mycket. Och det är därför man söker förbön och att man på något sätt utmärker sig på det sättet. Men jag skulle vilja säga att så är det inte längre. Även om det var så för länge sedan kanske att det har funnits en sån kultur. Så skulle jag vilja säga att jag vill ändra på den kulturen. Jag tror inte att det är så Gud ser på det i alla fall. Utan Gud tänker att den som söker förbön, det är en person som längtar efter mig. Som vill ha mer av mig, som är hungrig, som är törstig efter Gud. Och det ska vi alla vara. Och jag som pastor i alla fall, jag tänker så att de som går till förbön, de som söker förbön och som längtar efter Gud, det är de som liksom har fått smak på Gud. Det är något sunt, något hälsosamt i det. Så tänk inte att det är något konstigt att gå till förbön. Och även om du går varje söndag flera gånger till förbönen, det är ingen som gör det än så länge. Men även om du skulle göra det så kommer inte jag tycka att det är för mycket eller att det är jobbigt eller så. Utan jag ser det bara som ett hälsotecken när vi söker Gud och är ödmjuka att inse att jag behöver andra också, människor som är med och välsigna mig i den längtan och den sökandet. Så låt oss vara med och bygga en kultur av att det är något positivt när vi söker förbön. Att vi längtar efter Gud och vill ha mer av honom. Huvudpoäng nummer 2. Vittnesbördet är erfarenhetsbaserat. Petrus och Johannes, de vittnar om vad de har sett och hört, står det här. Det är inga teoretiska argument, utan det är en personlig erfarenhet av Jesus som de berättar om och vittnar om. Och det är ju, ser vi ju genom hela apostlagärningarna, genom hela Nya testamentet, att det är då som vittnesbördet blir trovärdigt, när det är någonting som vi personligen har upplevt och erfarit av Guds rike, av den helige ande och av det han gör i vår värld. Och jag tror att det här är någonting som inte ska underskattas. Kanske behöver vi också med Guds andes hjälp träna oss i att kunna berätta våra erfarenheter och våra vittnesbörd om vad Gud har gjort i våra liv. Och det behöver inte vara så avancerat. Det är ofta det enkla som berör andra människor när de får höra det. Och därför är jag så glad att vi i vår församling nu sista åren har jobbat med att dela mer framifrån och även i våra gudstjänster ha mer vittnesbörd. Det är så uppfriskande tycker jag att få lyssna Fredrik idag, men alla andra som vittnar både om saker som Gud har gjort men också kanske saker som man kan brottas med och som kan vara kämpiga och så vidare. Tänk att vi får dela livet med varandra på ett fint sätt. Det är då vi är församling på riktigt. Och här kan ju också de andliga gåvorna få vara viktiga i att liksom få börja fungera ännu mer när vi också vittnar. För då, när vi fungerar i andliga gåvor, när vi får använda av Gud, då får vi också någonting att dela med oss av till andra människor. Den tredje huvudpoängen, det är att Jesus är enda vägen till frälsning och evigt liv. Och den tycker jag är så viktig, så den säger jag en gång till. Jesus är enda vägen till frälsning och evigt liv. Och det här är någonting som, när man läser Apostlagärningarna, när man läser Nya testamentet, så är det här en självklarhet och väldigt tydligt budskap i Nya testamentet och i Bibeln, att framförallt i Nya testamentet här, att hos ingen annan finns frälsningen, som det sägs här. Det har ju under ett antal årtionden och kanske sista århundraden, så har ju kanske även inom kristna kretsar det växt fram olika teorier och tankar kring att det kanske finns andra frälsningsvägar än Jesus. Man kanske inte behöver tro på Jesus för att komma till himlen. Kanske är andra religioner lika bra och så vidare. Men Bibeln är oerhört tydlig. Jesus är oerhört tydlig med att han är den enda vägen till Gud. Han är den enda frälsningsvägen, den enda som kan rädda oss. Och det tror jag är väldigt viktigt också när vi delar vidare Jesus, att det är det som är fokuset, att det är bara Jesus som kan rädda oss. Och det här är under kamp, så att jag tror att det är en sak som vi behöver vara medvetna om, och kanske är det som är lite profetiskt i det här också, att vi behöver ha det fokuset i våran församling kring Jesus. Han är unik. Den fjärde huvudpoängen, det är att tecken och under är en bekräftelse av evangeliet. Märker ni i det här sammanhanget hur helandet som sker av den lame mannen fungerar som ett tecken som bekräftar apostlarnas budskap? Jag tror inte att det alls hade blivit någon större uppmärksamhet kring apostlarna när de skulle gå och be i templet den här dagen, om inte Gud hade gjort det här undret med den lame mannen som började gå igen. Många hade säkert sett den här lame mannen i många år sitta och tigga där. Och nu så gick han upp, han studsade omkring och tackade Gud. För alla blev det uppenbart att någonting hade hänt. Och det här är så viktigt, vi ser det gång på gång i Apostlagärningarna och Nya testamentet. Hur tecken och under är en viktig bekräftelse av Jesus och hans budskap. Och jag tror att den längtan vi har efter att det ska bli ett nytt andligt skeende där människor kommer till tro, där vi får se församlingarna växa i Sverige och här i våran bygd. Jag tror det är helt omöjligt om inte den här ingrediensen finns med, att Gud får verka på ett övernaturligt sätt. Så därför så är det viktigt att vi har med oss det när vi söker Gud, att be honom om att han ska verka på det här sättet även hos oss. Och att det är en naturlig del i att evangeliet sprids. Och jag är så tacksam för att jag i alla fall en gång i livet har fått vara med och se hur Gud helade en lam person. Eller fick i alla fall i närheten höra talas om det. Jag såg inte precis när det hände. Men det var så att när jag var med på en kampanj i Bangladesh, en missionskampanj tillsammans med Gå ut mission, så var det så att det var ett antal vänner som bar dit en man som var lam. Han kunde inte gå själv. Men efter mötet så kunde han gå hem själv. Så Gud grep in och helade den här mannen. Och alltså, ni kan ju tänka er att folk blev entusiastiska. I den här delen av världen där man inte har råd med sjukvård och så där heller. Och där man är väldigt utlämnad i ett sånt här läge. Så var det en sån fantastisk förvandling för den här mannen som hade varit lam. Som fick gå hem efter det här mötet. Och det här gjorde ju också att många människor tog emot Jesus när de fick höra det här vittnesbördet. För att se den här lame mannen, givet de som hade burit dit honom säkert, men även andra, blev väldigt fascinerade av vad Jesus kan göra. Och det är en sån kraft i vad Gud kan göra genom tecken och under. Och vi kanske tyvärr i våran kultur har blivit lite försiktiga med det här. Och vi kanske blir också lite rädda när vi inte ser det hända så mycket. Då är det lätt att tona ner det. Men jag tänker att vi får be. Vi får söka Gud och vi får tacka för det som händer. Tacka för det som Fredrik fick vara med om här. Att Gud verkar och att vi ska få se ännu mer sånt hända. Den femte huvudpoängen. Lydnad mot Gud framför människor. Och det är ju också en sån här sak som lyser fram i den här texten. Det här är enkla människor. Apostlarna var ju de allra flesta av dem enkla. Petrus och Johannes var enkla människor. Det här var människor som hade jobbat med fiske och andra saker. Och här står de inför de mäktigaste ledarna inom judarna. Det judiska rådet med överste prästlig släkt. Som hade väldigt stor makt och auktoritet och var rika. Och där står de till svars och blir förhörda. Men det är de ändå som säger de mest kärnfulla sakerna. De här rika rådsherrarna, de vet inte vad de ska göra med de här enkla männen som har blivit förvandlade. Och som säger att tänk själva om det är bäst att lyda Gud mer än människor. Och de säger vi vet vad vi vill göra i alla fall, vad vi ska göra. Det är det som blir liksom själva slutklämmen i den här texten. Jag tycker det är så starkt. Tänk att de här enkla människorna liksom på något sätt lyser fram med sin vishet, med sin förståelse av vad som är viktigt här i livet. Och de här välutbildade toppolitikerna som fanns där, de är helt svarslösa. Det är så det är. Men det här är också en kostnad, det är tufft att lyda Gud. Vi vet alla att det kostar på och vi behöver mycket nåd för att våga göra det. Och jag ska ärligt säga att jag tycker mig själv känna mig väldigt feg många gånger i många lägen. Där man liksom känner att nu är det inte så lätt att stå för Jesus. Men jag tror kanske att vi har blivit lite för defensiva i Sverige. Vi har låtit oss tryckas tillbaka och liksom, vi vill hålla oss väl med alla. Vi vill att ingen ska tycka illa om oss eller tycka att vi tänker fel eller gör fel. Och därför så är vi väldigt försiktiga. Men i apostlagärningarna ser vi att de kristna stod upp för Jesus i alla väder. De backade aldrig, inte en centimeter från att det är Jesus som är enda vägen. Det är han som vi ska lyda och följa. Och det fick otroliga resultat. Vi hörde här om i texten att 5000 män hade kommit i tro här efter en väldigt kort tid. Och det var då många kvinnor och barn som inte nämns här som också hade kommit i tro. Det var en enorm väckelse genom att man höll fast vid att följa Gud vad det än kostade. Människor blir piskade, torterade, dödade, fängslade. Men ändå så höll man fast vid Jesus och vittnesbördet om honom. Och man var inte rädd heller. Jag måste säga, jag är väldigt förundrad över Petrus här. Som så gång på gång när han hotas och är under press ändå predikar så tydligt och klart om Jesus. Att det är Jesus som är vägen till frälsning och enda vägen. I ett ställe där han vet att det här är som en krutdurk verkligen. Men det är den helige ande som kan utrusta oss med den frimodigheten. Det är ingenting vi kan göra själva. Men vi behöver be om att Gud får ge oss det modet och den frimodigheten. Det är två saker som... Det här är den första, att vi behöver be om mod. Men jag tror också att vi behöver be om mer av den helige ande i våra liv. Och de sakerna hör ju ihop. Och det här med att be om mer av den helige ande, det kan man göra genom att få förbön i gudstjänsten eller av någon annan i något annat sammanhang. Men det kan också vara någonting man har med sig i sin dagliga bön när man sitter där hemma. Samtidigt som du läser apostlagärningarna som jag hoppas att du fortsätter att göra de här fem verserna per dag. Så när du läser om vad Gud gör i apostlagärningarna, be att det här får bli en verklighet i ditt liv. I vårat liv som församling, att vi får den här frimodigheten. Att vi får fyllas med den här kraften av den helige ande och leva ut det i våran vardag. Det är fullt möjligt. Jag tror att det är fullt möjligt att vi ska kunna få vara med om, inte på precis samma sätt som det här, men i våran vardag få uppleva att Gud leder oss och använder oss. Men det är bara genom den helige andes liv i oss som det kan ske. Så låt det få vara bönen om mer mod, frimodighet, men också mer av den helige andes liv i ditt och mitt liv och i våran församling. Och det är då det blir roligt att vara kristen. Det är då som livet får det här liksom färgen. Annars kan det ibland kännas som det är svartvitt man lever i. Jag vet, eller gråskala. Så kan det kännas för mig ibland när jag tappar bort en lite helig ande i mitt liv. Då blir det liksom lite gråskala. Men sen när den helige ande får fylla mig. När jag lever mer i bön nära honom. Och Jesus, då känner jag liksom hur det blir färg. Hur tacksamheten flödar. Och också frimodigheten kommer där. Låt oss be tillsammans. Vi kan väl stå upp. Ja, tack Jesus för vad du gör. Du är fantastisk. Det är så underbart att få läsa i ditt ord om alla saker som skedde i den första församlingen, det första århundradet. När du hade uppstått från de döda och när den helige ande utrustade församlingen. Tack att det gäller än idag. Att det är samma ande som rör sig idag. Tack att du har en underbar plan för oss var och en. För oss som församling. Att vi ska få vara med om ett andligt skeende. Där du använder oss. Där vi får vara utsända. Att vittna om dig. Att dela med oss av dig på olika sätt. Både diakonalt, praktiskt, men även genom att tala om dig. Och be för människor som har behov på olika sätt. Gud, kom just nu. Kom helige ande. Kom som en vind. Och kom och blås på oss. Kom och förnya oss. Och låt oss få sändas ut i det här underbara, ja, den här underbara kallelsen. Att få vara dina vittnen. Att få ge dig vidare. Sprida budskapet om dig vidare. Gör oss frimodiga. Låt oss få användas av dig. Och låt oss få se under och tecken när vi går fram. Ge oss frimodighet att våga be. Att våga ta trosteg på olika sätt. Tack för det positiva som vi får höra om sker i vår omvärld men också här. I våran gemenskap. Vi är så tacksamma för varje liten sak som du gör, Herre. Din är äran för allt som sker. Vi vill bara säga att det är du som ska ha äran. Du är fantastisk, Jesus. Fader och helige ande. Amen.